Varmt välkomna att fira passionsgudstjänst här i St. Pauli kyrka. Jag ska säga att efter gudstjänsten så är det fika inne i St. Pauligården. Och så kommer det att bli ett föredrag av Torbjörn Johansson. Den som blir upphängd på trä är en Guds förbannelse. Och alla är varmt välkomna till det föredraget. Jag ska säga också att vi följer ju Markus-serien i år, och texten där hittar ni på sidan 1613 i psalmboken. Då får kyrklockorna ringa samman till gudstjänst. Thank you. Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Och Gud, du som utgav din son i oro och ångest och lät honom bli prövad, hjälp oss att följa honom så att vi i kraften från hans lidande och seger kan motstå ondskans alla angrepp. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Läsning ur vår Herres Jesu Kristi lidandes historia enligt evangelisten Markus, vecka 2. Från Markus, det 14 kapitlet. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Första dagen av det osyrade brödets högtid, när påsklammen slaktades, frågade lärjungarna Jesus: vart vill du att vi ska gå för att ordna påskmåltiden åt dig? Då skickade han iväg två av dem och sa åt dem: gå in till staden, där möter ni en man som bär på en vattenkruka. Följ efter honom, och där han går in ska ni säga till den som äger huset: mästaren frågar, var är salen där jag kan äta påskmåltiden med mina lärjungar? Då visar han er till ett stort rum i övervåningen som redan står färdigt. Där ska ni ordna för oss. Lärjungarna gav sig iväg, och när de kom in i staden fann de att allt var som han hade sagt, och de ordnade för påskmåltiden. På kvällen kom han dit med de 12. Medan de låg till bords och åt sa Jesus: sannerligen, en av er kommer att förråda mig, han som äter med mig. Då blev de bedrövade och frågade honom, den ene efter den andra: det är väl inte jag? Han svarade: det är en av de 12, han som doppar i skålen tillsammans med mig. Människosonen går bort som det står skrivet om honom, men ve den människa genom vilken människosonen blir förrådd. Det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född. Medan de åt tog han ett bröd, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem och sa: ta detta, det är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem, och de drack alla ur den. Han sa: detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många. Sannerligen, aldrig mer ska jag dricka av det vinstocken ger förrän den dag jag dricker det nya vinet i Guds rike. När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Där sa Jesus till dem: ni ska alla komma på fall, ty det står skrivet: jag ska dräpa herden och fåren ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Då svarade Petrus: även om alla andra kommer på fall så ska inte jag göra det. Jesus sa: sannerligen, redan i natt innan tuppen har galt 2 gånger ska du 3 gånger ha förnekat mig. Men Petrus försäkrade: om jag så måste dö med dig ska jag aldrig förneka dig. Och detsamma sa alla de andra. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Vi fortsätter att följa Jesus på hans vandring mot korset, och förra veckan så fick vi ju höra om hur Jesus blir smord av Maria inför sin begravning. Jesus är alltså helt medveten om vart han är på väg. Han är helt medveten om att han måste lida och dö för att sedan uppstå. Och det hade han ju dessutom talat om för lärjungarna flera gånger tidigare. Och här i texten så har vi skärtorsdagens händelser. Det var första dagen i det osyrade brödets högtid. Och det är en högtid som i Nya testamentet ibland används synonymt med, eller ganska ofta används synonymt med påsken. Och om man ska vara specifik så är det så att påsken egentligen är påskmåltiden som firas den 14 Nisan på kvällen. Och det inleder också det osyrade brödets högtid som är 7 dagar lång. Och påsken, det firade man ju till minne av befrielsen från Egypten. Och det osyrade brödets högtid, det är ju en påminnelse om att brödet inte hann syras innan man måste bege sig iväg därifrån. Alltså det hann inte att jäsas innan man måste lämna Egypten. Efter att farao till slut hade gett sin tillåtelse. Och det man då gör under det osyrade brödets högtid är ju att man gör sig av med allt syrat bröd. Inget syrat bröd får finnas i ett judiskt hem, och så är det ju fortfarande för de som observerar påsken och den här högtiden. Och Jesus, han går nu för att uppfylla dessa båda högtider. Han hade ju kommit för att fullborda och uppfylla hela lagen. Och de judiska högtiderna var ju en del av den judiska lagen. Och nu går Jesus för att uppfylla dessa. Nu är det inte bara judarna som ska räddas, utan nu ska han rädda hela mänskligheten. Och syran i brödet, det är ju en bild i Bibeln på många ställen för synden. Och det som Jesus nu gör, det är ju att han bär bort syran. Han går för att bära bort världens synd, alltså hela mänsklighetens synd. Och så skickar då Jesus 2 av sina lärjungar i förväg för att ställa i ordning inför måltiden. Och det var många olika ingredienser som man använde och fortfarande använder under en judisk påskmåltid. Och de innehåller olika symbolik för det som hände i Egypten och under ökenvandringen. Men vid måltiden så är det särskilt 2 stycken ingredienser som hamnar i fokus, och det är brödet och vinet. Och förmodligen är det så att Jesus till 100% följer den ordning som man alltid gjorde under en judisk påskmåltid. Men när han kommer fram till brödet och vinet så avviker han från ordningen. Det vanliga i ordningen, det var att husfadern tog ett bröd, att han bryter det, och så går han iväg och så gömmer han den ena delen av brödet, och sen ska barnen försöka att leta upp det här brödet. Den delen kallas för afikoman, och afikoman, det betyder egentligen det som kommer efter. Det kan också betyda dessert. Och den delen symboliserar i den judiska påskmåltiden att det riktiga påsklammet inte längre finns kvar. Det riktiga påsklammet, det var ju egentligen det lammet som man slaktade i Egypten. Och det existerar inte längre. Och därför så är det inte en fullständig påskmåltid som man äter. Så menar man inom judendomen. Men det som Jesus då gör, det är att han avviker från den här ordningen. Och så bryter Jesus brödet. Men istället för att gå iväg och gömma det här brödet så lyfter han istället upp brödet och så säger han: detta är min kropp. Och innebörden i det som Jesus gör här, det är ju enormt. Vi förstår inte helt fullheten i detta. Men vad Jesus gör där, det är ju bland annat att han säger att påskalammet, det existerar visst. Det är en fullständig påskalammsmåltid som de firar. Jesus går inte och gömmer brödet. Och Det som Jesus menar, det är ju att det är han som är påsklammet. Han är det lamm som kommer att offras. Detta är min kropp, säger Jesus. Och han menar alltså att det är han som är afikoman. Alltså han är den som kommer efter. Han är desserten på ett sätt, kan man säga. Och det betyder ju att varje påskmåltid som hade firats hittills hade ju syftat fram mot Jesus. Och det som Jesus gör, det är det som det judiska folket hade väntat på. Och på ett sätt, utan att veta om det, så hade ju hela mänskligheten väntat på just den här måltiden och innebörden i den här måltiden. Och därför blir det så mäktigt också när vi i mässan lyfter upp brödet. Det är också en symbol för att Jesus blev upplyft på trä. Han blev upphöjd på korsets trä. Han blev en förbannelse genom att han hängde och blev upphöjd på träet. Men Jesus, han lyfter inte bara upp brödet, han bryter också brödet. Och det är ju också en symbol för att Jesu kropp bröts ner. Jesus skulle komma att brytas ner genom sin död som han nu gick in i. Och det är också viktigt att säga att det brutna brödet är ju en symbol för Jesus. Men det är också hans kropp. Det är hans fysiska kropp. Därför att Jesus säger, detta är min kropp. Och därför så är det alltid Jesu kropp som vi äter när vi firar nattvardsmåltid. Precis som det skedde vid den första nattvardsmåltiden. Det som Jesus sen också gör, det är att han avviker när han talar om vinet. Jesus säger, detta är mitt blod, förbundsblodet. Och precis som brödets brytande symboliserar att Jesus skulle kroppsligen lida, så symboliserar vinet att Jesu blod skulle utgjutas. Men vinet i sig är inte en symbol, utan vinet är precis det som Jesus säger. Det är Jesu kropp, eller det är Jesu blod. Det smakar inte blod, det smakar inte kropp, men det är Jesu kropp och blod som vi äter och dricker. Jesu lärjungar fick ta emot Jesus själv vid den första nattvarden rent fysiskt, och det är också det vi gör när vi firar nattvard efter den här måltiden. I Egypten så var det offrade lammet och dess blod som innebar räddning för judarna. Och det här blodet, det strök man ju över dörrposterna. Och när ängeln gick förbi från hus till hus för att döda den äldste sonen, så var det så att de som hade strukit blodet över sina hushåll, de skonades, och så gick ängeln förbi, ängeln passerade. Och det är det som vi har i ordet Pesach, alltså påsk. Och nu gör alltså Jesus den här räddningen, han utför den här räddningen för hela mänskligheten. Genom Jesu död så försonas människans synd, människans skuld blir betald. Jesus köper oss fria genom det som han gör, och vi blir försonade med Gud. Och Jesus, han talar om det här blodet som förbundsblodet. Och förbundsblodet, det handlar om det nya förbundet. Och det förbundet hade ju profeterna talat om, bland annat Jeremia i Jeremia 31. Och där skriver Jeremia, se, dagar ska komma, säger Herren, då jag sluter ett nytt förbund med Israels hus och med Judahus. Inte som förbundet jag slöt med deras fäder den dag då jag tog deras hand och förde dem ut ur Egyptens land. Förbundet med mig som de bröt, fasten jag var deras rätte herre, säger Herren. Nej, detta är förbundet som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Och så så skriver Jeremia en hel del annat bra där också. Och så avslutar han med de här orden att jag ska förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder. Det som Jeremia och många andra hade profeterat om, det är nu det som går i uppfyllelse vid den här påskmåltiden som också är den första nattvardsmåltiden. Och samtidigt så är inte allting fantastiskt runt nattvardsbordet. Vi vet ju att lärjungarna till exempel började mitt i detta tvista med varandra om vem som var den största av dem. Och de betygar för Jesus att ingen kommer att förråda honom, ingen kommer att överge honom. Men de misslyckas ju alla i detta. Och just det som händer kring lärjungarna förstärker ju också vår förståelse och påminner oss om varför Jesus måste dö. Han måste dö för oss människor därför att vårt högmod, vår avundsjuka, vår synd är så påtaglig och den finns närvarande hos oss hela tiden. Så det påminner om vårt behov som människor av Guds förlåtelse. Judas stod väl alla längst bort från Jesus. Det fanns förlåtelse att få också för Judas. Men Judas, han ville inte ta emot den. Och det är därför som Jesus säger, ve den människa genom vilken människosonen blir förrådd. Det vore bättre att han inte blev född. Judas förrådde Jesus och Jesus uttalar de här orden på grund av det. Judas, han fick aldrig frid. Han vände aldrig om utan han följde sitt svek mot Jesus. Och han klarade inte att leva med det utan istället så gick han och hängde sig. Och det är ju förstås en väldigt tragisk historia. Men Jesus, för honom, för Judas så var det hela tiden möjligt för honom att vända om. Men han valde själv att inte vilja vända om och så slutade det på det sättet för honom. Och vi har inte förrått Jesus så som Judas. Men vi har också en likhet med de andra lärjungarna genom att synden finns också i oss. Och vi har också en tendens att fokusera på oss själva, vår storhet, hur duktiga vi är. Och vi kommer på oss själva ibland eller ofta med att vår blick är riktade på oss själva istället för på Jesus. Vi har högmod och avundsjuka och missundsamhet och kiv, otrohet och mycket annat i våra liv. Och det är ju därför som också vi behöver Guds förlåtelse. Och förlåtelsen den kommer till oss genom hans död för vår skull när vi vänder om till honom och bekänner vår synd. Och nattvardsmåltiden som Jesus firade här och som vi får fira i kyrkan också sedan dess och som vi gärna firar här i Sankt Pauli kyrka ofta, den ger enligt Nya testamentet, enligt Jesus, så ger den syndernas förlåtelse. Det är en tacksägelsemåltid för vad Jesus har gjort. Vi tackar alltså Jesus för vad han har gjort när vi deltar i måltiden. Det är också en gemenskapsmåltid där vi får gemenskap med varandra i kyrkan men också gemenskap med Gud. Det är också en måltid som förkunnar Jesu död för andra människor. Och det är också en måltid som påminner om den stora måltiden som vi väntar på i himlen. Vi väntar på bröllopet i himlen. Och Jesus han påminner ju faktiskt flera gånger i texten om det som ligger framför. Bara det att han talar om människosonen handlar ju om det som Daniel ser i Daniel kapitel 7 när han får se människosonen komma på himlens skyar. Så Jesus har också en blick framåt mot det som den här världen väntar på, nämligen hans återkomst när han firar också den här måltiden. Och så säger Jesus att från denna stund ska jag inte dricka av vinstockens frukt förrän den dag jag dricker det på nytt med er i min fars rike. Så på många sätt så hade Jesus blicken mot den måltid som vi väntar på när han firar den här nattvardsmåltiden. De här sakerna får vi se fram emot och påminnas om när vi fortsätter att följa Jesus på hans väg under passionstiden nu mot korset. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Hans heliga ande stadfäste ordet i våra hjärtan, att vi inte må vara glömska hörare, utan vardag växa till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och bli saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Psalm 141. Gud, säg ditt stor, Herre Jesus, var din kärlek till oss fallna människor så att du för vår skull blev människa och led förakt, ångest, plåga och död för oss syndare som annars hade dött den eviga döden. Ge oss nåd att alltid tänka på och i tro ta emot din goda gärning så att vi därför lovar dig tillsammans med Fadern och den helige Ande. Hjälp oss att alltid leva ett kristet liv och att i all nöd och motgång trösta oss med att du är vår frälsare som har förlöst oss från dödens och djävulens grepp och som till slut ska föra oss från denna mödosamma värld till dig i himmelen där vi i evighet ska lovsjunga dig. Allsmäktige och barmhärtige Gud, ge oss nåd att genom ditt ord varje dag växa i gemenskapen med dig så att vi allt bättre lär känna och tillbe dig i verklig tro och lydnad och aktar oss för allt som kan skilja oss från dig. Helga och Gud din församling så att hon blir uppbyggd i enighet och i trons kraft och kärlek. Led och bevara kyrkans och samhällets ledning och låt din välsignelse vila över alla samhällsgrupper. Hjälp och ge styrka åt alla som lider. Upprätta dem som har fallit och visa dem som gått vilse vägen hem. Tänk inte på våra synder utan låt oss för Jesu Kristi skull ta emot barmhärtighet. Ge oss nåd att fullfölja livets lopp och för oss till sist till det eviga livet. Amen. Fader vår som är i himmelen. Helgat var ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.